första fredagen i april och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Det har varit påsk, det är fortfarande påsklov, inte överallt i landet tror jag, men i alla fall där jag bor, i Stockholm. Och Lovisa, hur har du spenderat din påsk?
Nu måste jag tänka lite här. Gud! Jag har varit kulturellt och historiskt bevandrad under några timmar.
Wow! Berätta mer, berätta mer!
Jag förstår inte hur jag lyckats undvika det här under då mina 39 levnadsår. Och kanske är det så att jag har varit med om det för länge, länge, länge sedan. Det kanske finns en minnesbild, men jag kan inte, absolut inte placera det. Men jag har ju då lyckats undvika under 39 år att vara på Vasamuseet. Men plötsligt hände det när jag hade kompisar, eller vi hade kompisar från Malmö på besök, och deras barn önskade sig att vi skulle gå på Vasamuseet.
Härligt.
Alltså jag går på museum, det är så, så ovanligt.
Ja, men alltså, speciellt i sin egen stad tycker jag går man ju väldigt sällan på museum. Allt för sällan egentligen.
Alltså när jag... Så här, New York, London, jag har inte varit i så många storstäder. Men vi har ju historiskt sett gått på alla de så här museum som är inte i den staden som vi bor i. Och sen har jag hur många kompisar som helst som bara, åh, vi ska ha en Stockholmshelg, vi tänkte vi skulle gå på musikal, och vi ska gå på Nationalmuseet, vi ska gå på Moderna Museet. Och jag så här, men gud, wow, det skulle jag också vilja göra i Stockholm. Men det händer inte, det är så sällan. Så det var, och det var så kul så här, åka Djurgårdsfärjan över till Djurgården, äta korv med bröd på Djurgårdsgrillen precis vid färjan, promenera hela Strandvägen och Skeppsbron och göra det med turisters ögon. Alltså det var så häftigt. Märklig grej, men på riktigt, att uppleva sin hemstad med turisters ögon, det var väldigt fint. Så det, men det här var våran långfredag, så det blev typ som en påskafton. Vi var uppe i gondolen som har ju haft sin ny, vad heter det, reopening, och sen lyxig middag hemma. Och sen blev vi påskafton, och då kändes det som att vi hade haft vår påskafton på fredag. Vi åkte ut till landet, jag satte bara över kropp mot husväggen, det var så varmt och skönt. Och sen, nu när jag är student, då har man inget påsklov. Så jag är liksom, ja, back in business va?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, du bara kör på. Jag tycker påsken är väldigt skön faktiskt. Det är en det är en avkopplande högtid. Det är liksom ingen stress. Man behöver inte påskpynta om man inte vill. Man behöver inte äta något särskilt. Man behöver inte ha stora familjesammankomster. Man behöver inte resa bort på påsklovet. Man behöver inte göra någonting. Och det tycker jag är jätteskönt. Men man kan om man vill och har möjlighet. Men vi tog verkligen en lugn påsk det här året. Och det, jag kände nu i efterhand att jag faktiskt behövde det. Det började med, på skärtorsdagen så var jag på handbollsmatch. Då spelade Hammarby sin sista seriematch i handbollsligan. Och det var jävligt viktig match. För att om de vann, då skulle de komma tvåa i serien. Och det betyder i slutspelet att man får en lättare väg framåt mot finalen. Och man får också hemmaplansfördel. Och det betyder mer än man kan tro, speciellt om man är en klubb som Hammarby som har ganska lite pengar, så är det ju liksom miljonintäkter på att få extra hemmamatcher. Det är ju väldigt viktigt. Så seger, det var liksom två i serien, jättebra. Förlust, femma, jättedåligt. För att då får man möta ett svårt lag i kvartsfinalen redan och man får börja på bortaplan. Och det är ju inte bra. Och vad händer? Ja, jag hade gjort mig i ordning, vi hade fixat barnvakt, för vi tänkte ändå att om det går bra och de vinner så vill vi ju säkert gå ut och fira det lite och så, passa på, mysa, prata med vänner och så. Men de förlorade. Det var ju... nej, men det var så deppigt. Alltså det var så deppigt, du vet, hela hallen bara blev helt tyst efteråt och vi satt där bara som att vi... Ja, men du vet, nästan var på begravning, bara satt och sörjde. Det var så hemskt och deppigt för alla oss Hammarby-fans. Så att Patrik var bara så här, vinkade till mig från plan, bara vi drar. Han bara, jag vill hem. Jag bara, okej, vi åker hem. Så vi åkte hem för att straffa oss själva, tog vi tunnelbanan hem istället för att ta taxi.
Åker med pöben, Jessica.
Nej, jag åker ju ofta tunnelbana. Men du vet, ibland är man lite lat och då tänker man så här, det är skönt att ta taxi, det går fort liksom. Men det är ju ändå dyrt. Så vi bara så här, ska vi straffa oss själva och åka tunnelbana? Bara, ja, vi åker tunnelbana. Och då straffar vi oss själva lite extra för att vi promenerar då från Alvik, det är kanske 2 kilometer hem. Och då börjar det spöregna. Alltså det börjar spöregna. Och jag har inte varit ute i sånt där spöring på länge. Så du vet, i mina fina kläder och fixat hår och allting bara rinner vatten. Kommer hem och bara hänger upp allting på tork för allt var helt dyngblött. Så det var verkligen en misär på skärtorsdagen. Så då tänkte jag...
Men är det inte också lite renande?
Ja, eller jag vet inte. Och det var allmänt deppigt förra veckan för att min favorithäst i stallet togs bort. Och jag var jätteledsen. Alltså jag fattar inte att man kan bli så ledsen över en häst, men jag grät och grät och grät och grät säkert 3 dagar. Så fort jag började tänka på hästen så grät jag igen. Så jag var liksom ledsen redan innan och du vet, hade verkligen försökt till den här matchen och bara sminka över de här stora påsarna under ögonen. Du vet, man blir så här plufsig när man gråter så här mycket. Det är plufsig och lite röd och lite torr i huden och... Ja, jag såg ju verkligen inte klok ut. Och så kände jag bara så här, när det spöregnade ner över mig och sminket bara rann, tänkte jag så här, det är bara en skitvecka, rent ut sagt. Det är en skitvecka. Låt den bara komma. Låt den komma och ta mig och sen går vi vidare i livet. Så jag tänkte att den här påsken blir ju säkert lite lågmäld då. För varken jag eller Patrik var på något speciellt glatt humör, om man säger så. Men det blev ganska bra. Vi var bara hemma, tog det lugnt, grillade för det var fint väder. Käkade middag med några vänner hemma och spelade spel. Och, jag låg och solade lite på lördagen i bikini till och med. Och jag har haft hoppkurs i 2 dagar, 1,5 timmes hoppning. På min älskade Lassie som nu har fått ta över all kärlek när Fille har galopperat vidare på de evigt gröna ängarna. Så det var mysigt faktiskt att få vara med häst och hoppa är ju alltid kul. Och sen, Lovisa, ska du få höra vad jag har gjort också. Jag nämligen snörade på mig löparskorna och stack ut och sprang. Jag fick ett infall och det här är en ganska stor grej för att jag har inte gjort det på skitlänge. Alltså jag har sprungit en del på gymmet och sprungit intervaller på bandet. Det har jag gjort. Och gör väl ganska regelbundet sådär. Men gå ut och springa. Jag kan inte komma ihåg när jag gjorde det senast. Jo, det gör jag förresten. Jag sprang ute när jag spelade in Superstars på Cypern i oktober. Jag tror inte att jag har varit ute och sprungit sedan dess faktiskt. Nej.
6 månader.
Ja, det är lång tid. Och jag bara kände så här, nej, jag vill ut och springa. Jag var så jäkla sugen. Och jag vill också testa det där, du vet, som jag fick tipset om, att köra lite sprints i slutet av löppasset. Tänkte, nu ska jag prova den här grejen och bara känna lite grann hur det känns. Och jag sticker ut och tänker att pollenallergin kommer att göra att det är jävligt jobbigt och trist och jag kommer att ångra mig och jag förstår varför jag har slutat springa ut och sådär. Men jag kände mig otroligt stark. Alltså det var verkligen, jag orkade hur mycket som helst, jag kände ingenting av andningen, jag hade inget sugrör, jag tryckte på, jag sprang mycket fortare än vad jag brukar göra. Jag sprang 3 kilometer i 5 tempo. Det är ändå, alltså det är fortare än vad jag springer nu för tiden. Och jag bara tryckte på och så tänkte jag efter 3 kilometer, så jag kan springa på, för det kändes bra. Men jag ska kanske ta det ändå lite lugnt så att jag inte överilar mig nu första gången ut och springer och så får jag ont och så springer jag inte igen på en månad sen. Så då promenerade jag bort till Stora Mossens idrottsplats och sprang intervaller på löpbana. Och det var också
wow. Kanon.
Ja, men alltså det var ett så jävla bra pass. Jag var skitglad och nöjd. Och då ska jag berätta om vad jag sprang för intervallpass. För det hittade jag på när jag sprang. Det är ju inget revolutionerande så. Men jag gjorde i alla fall så att jag sprang 100 meter sprint. Sen joggade jag 100 meter. 200 meter sprint. Jogga 100 meter. 300 meter sprint. Jogga 100 meter. 400 meter sprint. Jogga 100 meter. 300 meter sprint. Jogga 100 meter. 200 meter sprint, jogga 100 meter och så avsluta med 100 meter sprint och sen var jag klar.
Älskar såna där pyramider.
Ja, jag tyckte att det var så skönt. Och normalt sett brukar jag stanna och vila emellan. Men nu var jag så inspirerad när jag hade pratat med Jesus där. När han berättade att han liksom avslutade löppassen med sprint, jogg, sprint, jogg. Så jag tänkte att jag ska inte springa så att jag blir så trött att jag inte kan köra vidare, men jag sprintar och sen joggar jag lugnt och så sprintar och joggar lugnt och liksom byter tempo och det kändes faktiskt väldigt bra. Det var skitkul.
Härligt. Men jag satt faktiskt och bearbetade Fille lite grann medan du pratade.
Mm.
Om någon skulle transkribera alla avsnitt av Träningspodden och så skulle man skriva in sökordet Fille. Alltså, han är väl lite av en träningspodden-kändis?
Ja, Fille.
Förlåt, nu känns det som att nu triggar jag igång.
Ja, det gjorde du nu, för nu kände jag så här, jag tårkanalerna
har,
bara...
Jag har en relation till Fille. Och jag har aldrig träffat honom.
Nej, men det är ju fint.
Och jag tycker inte ens om hästar.
Åh, nej, men vet du vad? Jag har tänkt så mycket på honom nu de senaste dagarna här. Och jag tänkte, varför betyder den här hästen så mycket för mig? För jag har inte ridit honom så mycket på slutet. Han har varit skadad då några månader nu. Och det var ju därför han blev ju inte bättre. Så det var därför han inte fick vara kvar då. Och jag har inte ridit honom så mycket sen förra våren egentligen. Då red jag honom en del. Och så jag tänkte, vad är det som egentligen är med den här hästen? Men jag tror att det var att han var ju anledningen till att jag hittade tillbaka till ridningen igen. Att jag upptäckte hur mycket det ger mig och hur kul jag tycker att det är. Och vi hade ju liksom varje onsdag morgon där ett tag när jag red på morgnarna. Och det är så lite folk i stallet. Vi var kanske max 4 på lektionerna som red på morgonen där. Det var så tyst och det var han och jag och det var liksom us time. Det var bara vi 2 som hängde. Och det betydde så jäkla mycket för mig, för att det blev som ett andningshål. Så här, när det är stress i livet eller jobbet eller man oroar sig, har ångest, mår dåligt över olika saker, så gick jag liksom dit på onsdagmorgnarna och hängde med Fille och så gick jag därifrån och mådde bra och var glad liksom. Och så var det nästan varje gång och då var ju han ändå kanske inte, han var ju liksom inte hästen man alltid stod och gosade med, för han kunde ju bitas ganska rejält och han kunde ju sparkas och bitas och hålla på liksom. Han var liksom inte så gosig, men jag tror att det är det där som jag också gillar. Jag gillar ju det där, jag tror att jag ser mig själv i såna där hästar, att jag verkligen relaterar, att man inte är hela tiden så himla behagfull, eller om man säger att man inte vill behaga sin omgivning hela tiden och att det är okej. Att det är lite bett, att man är lite bitsk, att man är lite udda sådär. Och jag vet inte, jag går verkligen igång på det. För Lassie som jag hänger med mest nu, hon är ju likadan. Hon älskar att gosa och mysa, men du vet, vänd inte ryggen till för då kan du få ett bett plötsligt. Och hon kan verkligen skrämma bort folk. Vet, en del är ju livrädda för henne för de tror att hon är elak. Men hon är inte det. Hon är bara en karaktär. Hon har sina åsikter. Gör inte det där, gör inte det där. Det där gillar jag inte. Men du, gosa med mig. Se till att gosa med mig. Om du inte gosar med mig, då tänker inte jag ställa upp på ridlektionen. Utan då kan du glömma det. Då kan vi bråka hela lektionen. Så det är väldigt sådär. Jag tror att det var också det jag gillade med Fille. Han var liksom en karaktär. Och så passade vi bara så bra ihop. På ridbanan. Alltid när man satt på dem så var det som att man liksom satt ihop med hästen på något sätt. Det var inget som var krångligt eller besvärligt. Jag älskade honom. Och han var kanske inte den vackraste hästen heller. En del har skrivit till mig. Vadå inte bildskön? Han var ju jättefin. Men han var inte så vacker. Han hade ett öga som skelade så att det såg ut som att han hela tiden kollade på er med vit ögat. Liksom. Det var inte undra på att folk blev rädda för honom. Och så hade han ju inte den bästa hårväxten. Hans pannlugg var ju liksom några strån och sådär. Och lite konstiga, raka bakben som inte var så rörliga. Utan oftast som när han sprang så såg han ut som en liten pinne. Så. Men vad fan, det är ju utseendet som är det viktiga. Det är det som är inuti och där connectade vi verkligen. Så det var faktiskt en stor sorg för mig. Du vet, det gick så långt att jag till och med ringde min riddare och frågade, kan vi köpa honom? Och han sa, Jessica, nu är det dina känslor som talar, det är inte förnuftet. Och jag sa, ja det är klart det är känslorna som talar. Han bara, för Fille kan inte vara ridhäst mer, alltså... Det går inte, kan bara stå liksom och han kanske har ont och ja nej, jag fattade ju det också men jag var tvungen att ändå ge ett sista försök för det kändes för hemskt att han skulle försvinna från jordens yta. Och då sa också Andy till mig att du får tänka att det här är värst för oss människor. Hästarna vet inte att det här händer, det gör inte ont, de bara somnar in, de tar jättebra hand om dem. Han har ingen aning om att det här kommer att hända. Så det är ju för oss som är kvar som det är absolut värst och det är ju sant i och för sig. Men ändå, det gör ont, det är som en hjärtesorgsmärta i bröstet. Faktiskt. Så det var behövligt för mig att vara i stallet och hänga med Lassie här och gosa och hålla på. För nu får hon ta över som favoriten nummer ett. Liksom. Och hon är lite samma karaktär så att hon kan nog axla den rollen. Men Fille är för alltid i mitt hjärta.
Ja, fint.
Så är det. Så det har varit lite deppigt. Men det börjar ta sig.
Apropå deppigt.
Mm.
Vet du vad jag har gjort idag?
Nej.
Nej. Det här är verkligen inget deppigt. Men det handlar om deppighet.
Jaha, okej. Berätta.
Jag har varit på, nu måste jag räkna, 1, 2, 3, min fjärde lektion. Alltså det är verkligen så här lektioner. I en kurs som jag läser. Jag pluggar på heltid i 5 veckor. Jag hade ju inte riktigt gjort min research. Så det visade sig att det var lite mer ihoptryckt och omfattande än vad jag kanske hade förberett mig på. Men jag är ganska flexibel. Men jag läser en kurs som heter hälsopsykologi.
Mm.
Och det här är, jag läser den som en fristående kurs på GH, men den ingår också i ett program som jag tror numera heter hälsopromotionsprogrammet. På min tid, när jag pluggade på GH, alltså gick mitt lärarprogram, då hette det hälsopedagogprogrammet. Typ titeln som man får, typ att man blir folkhälsovetare, eller hälsovetare, att man liksom blir... Man blir både teoretiskt och praktiskt väldigt kunnig inom hälsa, livsstil. Inte den mest sportiga inriktningen, för då kanske man läser typ tränarprogrammet eller liknande. Men man skulle kunna jobba när man, om man läser det här programmet, så kanske man skulle kunna jobba på en kommun med hälsofrågor, eller man skulle kunna bara jobba på ett större företag och liksom med HR-frågor inriktade på liksom hälsa och livsstil och välmående snarare, men såklart också att man skulle kanske kunna jobba på ett gym, men då blir det liksom mer träningsinriktat. Så det här, det är liksom väldigt, det är väldigt mycket teori. Alltså i den kursen som jag läser, då är det ingen som har träningskläder på sig. Men det har de ju säkert när de läser andra kurser i sitt program. Och den här kursen var jag nyfiken på av lite olika skäl. Den är uppdelad i 5 stycken, vad ska man säga, moment eller liksom delar. Bara för att liksom sätta in lite grann i sammanhanget vad hälsopsykologi är. Den här är på grundnivå, så det är mycket, mycket lättare än i höstas när jag läste på mastersnivå och tyckte att allting var så svårt så att jag inte kunde sova på nätterna. Men typ liksom teori kring hälsopsykologi, lite fördjupning i välbefinnande och lycka. Ojämlikhet i hälsa och statussyndrom, det tycker jag är jätteintressant. Stress och motivation för hälsobeteenden. Som en sån här grej när du tar på dig löparskorna och sticker ut och springer.
Ja.
Alltså, vad är det för mekanismer som fick dig att göra det? Det är den typen av teorier. Och i, just nu i kursen så har vi en lärare som heter Erik Hemmingsson. Och när jag pratar om honom, då är det många som känner igen hans namn, men de kan inte placera honom. Han presenteras ofta som så här fetmaforskare, men jag tror inte riktigt det är väl det han, liksom titeln som han själv skulle välja. Men han blev känd kanske för liksom lite större grupperna när han skrev en bok som heter Slutbantat.
Mm.
Som egentligen handlar om, nu har inte jag läst den noggrant perm till perm, men varför bantning per se inte fungerar i det långa loppet. Så han är ju liksom jätteduktig på beteenden, beteendeförändringar, men också liksom mer nere på det biologiska i kroppen och de system som ligger bakom olika typer av förändringar. Och han och jag har mötts i något så här jobbsammanhang, men jag har inte fått vara liksom, det är en sak att man lyssnar på någon en 30 minuters föreläsning som han har hållit i på någon, något event kanske eller vad det nu skulle vara, mot att liksom sitta timme ut och timme in och lyssna och kunna föra resonemang och diskutera sånt som jag ju tycker är jätteintressant, och det tycker ju han också. Så där har jag varit nu på förmiddagen, en 3 timmars lektion. Jag hade väl kanske gjort lite missberäkning. Det här kursen är termin nummer 2 för de som läser programmet. Och när jag då kom innanför dörren första lektionen, och så tänkte jag, nej, nu har jag kommit fel. Och det här är mina fördomar. Lisa Sandström och hennes fördomar. Då är det alltså barn som sitter och ska ha en lektion.
Oj, barn!
Nej, men det är klart att de inte är barn, men de ser ut som barn för mig. Och så räknar jag ut lite snabbt. Aha, nej, men de yngsta i den här klassen, de är ju då alltså födda 2004.
Mm. Okej.
Alla mina fördomar kickar in. Nu har jag liksom fått komma på skam lite grann och så här backa från mina känslor och tankar och olika stigman som jag placerar på de här. Men det är liksom, det är knepigt att vara vuxen och på många sätt tycka själv att man är fullärd och jättelivserfaren, vilket alltid är relativt, men också jättenyttigt. Men det är också intressant med människor som kanske inte har kommit ut i arbetslivet än, som är på riktigt uppvuxna med att sociala medier, det liksom har alltid funnits för dem. Det är liksom, vi har väldigt olika ingångar på de flesta ämnena, och det är då det också blir lite dynamik. Det känner väl du säkert igen också, Jessica, när du träffar, alltså både som moderator, när du jobbar på den typen av tillställningar, eller när du programleder, att man känner så här, oj, vi ser helt olika på det här ämnet, eller ett fenomen.
Ja, verkligen. Men jag kan ju trösta dig med att när jag pluggade på högskolan i Jönköping, media och kommunikation, Och då var ju jag typ, ja, vad var jag ens? 24 kanske. 24-25. Då tyckte jag att jag var gammal när de yngsta var 19. Alltså då kände jag mig som, gud, jag går här med barn, jag är så gammal. Så jag förstår ändå din känsla lite grann.
Ja, det här är väl min 40-årskris. Det är väl så här den tar sig uttryck, tror jag. Och det, då kommer jag väl ganska lindrigt undan. Men jag tycker att det är intressant för att jag tror jag sagt flera gånger i träningspodden att jag ångrar big time att jag inte var mer seriös när jag gick min stora utbildning. Att jag inte läste mer, att jag inte tog kurslitteraturen på större allvar, att jag inte la in min största effort i examineringsuppgifter och så vidare. Jag hade kunnat tillgodogöra mig kursinnehållet så mycket mer om jag fick göra om allting en gång till. Och det känns lite grann som att det är det jag gör nu. Alltså verkligen läser all kurslitteratur, skriver mina minnesanteckningar. Alltså jag är så flitig och det känns lite grann som att jag så här lappar och lagar och bearbetar en någonting som jag skäms över att jag inte har gjort förut. Och nu så här, okej, men det är så här jag behöver vara för att jag ska kunna lära mig. Och med det sagt så har jag med mig, jag kan inte prata såklart om allt som vi läser på den här kursen för att det är ju sjukt omfattande. 5 veckor på heltid. Men idag var det en grej som fastnade i mig och som jag känner att det här tycker jag är väldigt relevant för allmänheten. Och sen så går vi in och pinpointar den tränande befolkningen. Och så går vi in ännu lite tajtare, den kvinnliga tränande befolkningen i ålder 20 till 55 upp till 60 år. Som alltså också lyssnar på träningspodden. Så vi trycker ihop målgruppen supertajt.
Bra där.
Och då avslutade vi dagens seminarium som då handlar om ojämlikhet i hälsa och statussyndromet. Kurslitteraturen, om man är intresserad, finns på bibliotek och jag har laddat ner den gratis som e-bok. Man fick typ testa 3 veckor gratis via en sajt som heter Everand. Men ena boken som vi ska läsa, den heter Varför zebror inte får magsår.
Mm-hmm.
Och den andra boken som jag, det finns 2 böcker, Michael Marmot, Statussyndromet, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. Vilket egentligen handlar sjukt mycket om hur orättvist hälsa är.
Mm.
Alltså det är sådana enorma skillnader i till förutsättningar för att vi ska må bra. Och både att titta på den absoluta globala nivån, men också ner och titta på röda linjens tunnelbana i Stockholm. Det skiljer 18 år i förväntad livslängd mellan stationen åt ena hållet och stationen åt andra hållet. Så det går liksom, det finns olika typer av perspektiv. Men då fick jag med mig en lista på vad som skyddar mot stress och psykisk ohälsa. Och jag räknar till att jag har skrivit ner 15 punkter på Oj. Den här listan. Där alltså finns evidens för att det är bra och viktiga skyddsfaktorer.
Vad kul, det här passar ju verkligen träningspoddens lyssnare. Och mig, jag blir lite pepp på detta. Vad kan skydda mig mot stress?
De 4 första punkterna, de kommer jag riva av väldigt snabbt. Mm. För det är sånt som vi ältar vecka ut och vecka in i träningspodden. Och det kommer nog inte som nyhet för en enda person. Återhämtning, sömn, motion och bra mat.
Ja. Det där kan vi allt om.
Basic knowledge. Mm. Och så de behöver vi inte liksom traggla på. Men sen kommer det att en grej som har visat sig, och det här tror jag pratade om för några år sedan i träningspodden, där jag fick hem ett brev från något läroverk som tillsammans också, de jobbade med SCB och liknande, där de skulle ta reda på gröna miljöers påverkan på människors hälsa. alltså hur stor tillgång du har till gröna miljöer. Så då satt jag och klickade i massa olika svarsalternativ. Men att man har tillgång till natur och har en naturlig omgivning är en skyddsfaktor i sig.
Mm.
Jätteintressant. Tänk på när du var ute och sprang.
Ja.
Utbildning är en av de lättaste grejerna för en människa att ta till för att kunna höja sin egen skyddsfaktor. Alltså utbildningsnivå är på individnivå en skyddsfaktor.
Okej, ja.
Sen kommer det en liten flummig, men som ändå är intressant. Jag tror att det här är ganska mycket genetiskt. Du vet det här arv versus miljö.
Ja.
Men inre resurser, inre styrka och en känsla av resiliens, alltså motståndskrafthet.
Mm.
Och en känsla då av att man själv är stark i sig. Och det kan ju jag känna igen, både hos mig själv och hos andra, att när man vacklar själv och att man känner så här att man känner sig svag på insidan, då blir det en riskfaktor för stress och psykisk ohälsa.
Mm. Ja, det är ju rimligt.
Skör ändå. Som ett asplöv, typ. Man är ju inte skör i kroppen, men inuti en så känner man sig inte stark. Sen kommer, och det här är intressant, att god självkänsla. Människor som skattar sig högt på sin självkänsla har bättre skyddsfaktorer mot stress och psykisk ohälsa. Och jag tänker att det kan hänga ihop med att man inte har ett jättestort behov av att hävda sig hela tiden i relation till andra. Att man vet att man duger som man är.
Man blir inte stressad av att hela tiden behöva tänka att man ska tävla med andra. Liksom. Det kan ju vara en stress.
Ja, men exakt. Och jag tänker, vi har pratat jättemycket idag på förmiddagen om sociala medier och den stora folkhälsoenkäten som visar 16-29 år hur mycket tid man tillbringar på sociala medier och så kopplingen till psykiskt välmående och så vidare. Och där man försöker då titta på samband mellan liksom, tid på sociala medier och hur bra man mår eller hur dåligt man mår. Och att människor då kanske som har en låg självkänsla, som tillbringar mycket tid på sociala medier, som i att liksom konsumera perfektion och framgångsrika människor och så vidare, att man då får en ännu lägre självkänsla och riskerar att må sämre. Versus de som kanske har en god självkänsla, tittar på vad andra människor gör, men inte upplever att man själv är sämre för att man inte kan uppnå samma sak själv. Sen kommer det in saker som jag tycker är intressant, och här finns en tydlig koppling till det som vi pratade om för 2 veckor sedan, eller om det var 3 veckor sedan, när vi pratade om Essexs stora studie om kvinnliga träningsvanor, eller kvinnliga, alltså kvinnors träningsvanor, där det var så här, men varför tränar du inte om du inte tränar? Och så fick människorna i den studien förklara sina egna argument till varför de inte tränade. Och vi såg ju också i den studien att studenter och de som var egna företagare och seniorer, pensionärer, tränade i större omfattning än de som var anställda, alltså vanliga arbetstagare. Och då står det att, då Rick pratade om att en känsla av att jag styr mitt eget liv, alltså att jag har kontroll över de faktorer som involverar min vardag, är en skyddsfaktor i sig mot stress och psykisk ohälsa. Den här känslan av kontroll, av autonomi, alltså självbestämmande rätt. Människor som upplever sig reglerade och kontrollerade av andra personer, kollegor, chefen eller i ett system, är mer utsatta för stress och psykisk ohälsa. Känner du igen det från när du var nere på livets botten?
Ja, men det är ju ganska rimligt sådär. När man hör det så låter det ju ganska självklart. Men jag hade nog kanske inte gissat på att det var en anledning. Och inte heller det här med självkänslan, att det skulle skydda mot stress faktiskt. Men om jag tänker på det så är det ju väldigt... Alltså det är klart att det blir lite stress också när man är egenföretagare och själv ansvarig och sådär, för att man har ju lite mer press på sig själv, att det hänger på mig liksom. Men det tar också bort ganska mycket stress med att man kan disponera sin tid själv, och för mig passar ju det väldigt bra. Jag tänker ofta på hur skulle det vara för mig om jag hade ett inom citationstecken vanligt jobb. Du vet, ett jobb där man måste infinna sig på ett kontor, man ska vara där klockan 8 varje dag och man ska gå hem klockan 5, och däremellan ska du liksom vara på jobbet och göra dina uppgifter och du har deadlines för dem och sådär. Jag tror att jag skulle ha stress varje dag bara med det här att komma i tid till jobbet varje dag när det är så tid på morgonen. Alltså jag tror inte jag skulle fixa det. Så jag, nu när jag kan bestämma själv så planerar jag oftast inte in några möten så där tidigt. Alltså jag brukar inte planera grejer förrän innan 10. För att jag vet hur lång tid det tar för mig på morgonen. Att jag är trött, jag är seg, jag måste dricka kaffe, ta det lugnt. Allt som jag gör på morgonen tar dubbelt så lång tid som om jag gör det på dagen. Och när Sam ska iväg till skolan och det ska jag göra ditten och det ska jag göra datten. Det tar så lång tid. Och det stressmomentet har jag då plockat bort genom att jag får bestämma själv när jag bokar in mina möten och så. Inte alltid givetvis. Ibland så har jag också tider att förhålla mig till med inspelningar och sånt. Men det är en annan sak. Det går bra i perioder. Men har det sådär varje dag tror jag skulle vara en fruktansvärd stress. Så jag kan absolut köpa det.
2004 så jobbade jag på en snabbmatsrestaurang nere i Kungshallen som ligger på Hötorget i centrala Stockholm. Och då hade vi på riktigt en stämpelklocka. Ett personligt kort. Stoppa ner i maskinen, klock, klonk. Och så kom det upp en tid och så satte man tillbaka den i sitt eget fack.
Ja, men det hade man ju förut på många jobb. Alltså stämpelklocka som skulle hålla reda på att man kom till jobbet när man skulle och inte gick hem tidigare när man skulle gå hem. Och tog man rast så stämplade man också ut, kommer du ihåg det?
Ja, just det.
Det här gjorde vi när jag jobbade på McDonald's till exempel, när jag var tonåring. Så skulle man gå på sin lunchrast, då stämplade man ut och sen stämplade man in när man var tillbaka. Så att det var liksom ingen som litade på att man tog eget ansvar där i alla fall.
Jag tänker på det med alla lärare som våra barn möter under sina skolår. Och alla som jobbar inom vården som också har den här extremt fasta starttiden på morgonen. Alltså familjerna i sig är sjukt svårt att komma upp på morgonen, göra ordning barnen, komma ut genom dörren, hastar iväg med barnet till skolan. Och då måste man tänka, men hur har läraren haft det på morgonen? Och står ändå där förhoppningsvis som ett solsken och tar emot barnen glad och positiv och med energi. Eller husläkaren på vårdcentralen eller receptionisten. Alltså, jag tror att det krävs en viss typ av personlighet för att fixa den där stämpelklockan mentalt varje morgon.
Ja, jag är ju jätteglad att det finns såna människor. Alltså det är en av mina vanligaste tankar. Hur får folk ihop sina liv? Hur får folk ihop sina liv när man har liksom en tid att förhålla sig till på morgonen när man ska vara på jobbet? Och dessutom så ska man se till att hela familjen kommer iväg och äter frukost och kommer upp och klär på sig och packar sina väskor. Alltså jag fattar inte hur man gör. Jag fattar inte. Hur går det till? Och sen alla aktiviteter på kvällarna så här. Alltså, nej, jag förstår inte. För mig hade det inte fungerat. Så det förstår jag absolut kan vara en stressfaktor.
many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort.
Dessa två punkter på min lista, de hänger ihop lite grann, fast de är verkligen ändå inte samma sak. Nummer ett i samma kategori, det är socialt stöd. Och det har ju vi pratat om i Träningspodden många gånger. Det där med att no man is an island, alltså att ha ett socialt stödsystem är en väldigt viktig skyddsfaktor för många saker. Och då menar man inte, och det är dess med nästa punkt, att ha nära relationer. Att det liksom kan vara två helt olika saker, men att ha ett socialt stöd i vardagen är en skyddsfaktor. Och jag tänker på alla de som hamnade i hemarbete under pandemin. Och egentligen det som var det stora glädjeämnet under en arbetsvecka, det var att få träffa kollegorna på jobbet. Mm. Och sen så när man ska sitta hemma och jobba, arbetsuppgifterna är de samma, men de är skittråkiga när jag inte sitter bredvid min kollega. Så att ha ett socialt stöd är en jätteviktig skyddsfaktor. Men också nära relationer. Och det kan räcka med en nära relation som du upplever att du kan ringa mitt i natten, eller typ någon som du skulle kunna ha djupare samtal med. Och när man tittar just på vikten av en nära relation, då ser man att ofrivillig ensamhet är en jättestor riskfaktor. Människor som ofrivilligt är ensamma. Ja, ja. Och då vet vi att det finns människor som kan känna sig ensamma. De är inte det. Men just att det faktiskt finns miljoner människor som på riktigt är ensamma.
Ja, precis. Och det, men det där ser man ju ofta med äldre människor. Att åldrandet går ju liksom 10 gånger så snabbt när man förlorar sitt sociala sammanhang.
Mm. Och när ens livspartner går bort, då vet man att nu är det fara och färde för den som blev kvar.
Mm. Exakt.
Sen kommer de fyra stycken lite djupare. Och nu kommer vi in på hälsofilosofi. Personlig utveckling. En känsla av meningsfullhet i vardagen. En känsla av självständighet och en god självkännedom. Och sen har vi gått igenom alltså 15 faktorer som skyddar mot stress och psykisk ohälsa. Enormt komplext. Alltså det går inte att säga, ja, en skilsmässa, nu blir man deprimerad. Nej, för att en skilsmässa skulle kunna vägas upp av massa andra grejer. Men också åt andra hållet, om jag inte känner att jag styr mitt liv, då kan det vara fara och färde.
Alltså jag tycker att det är väldigt spännande att du tog upp det här idag. För att jag har nämligen, Lovisa, senaste veckan gått och funderat på ett begrepp som jag läste om i en artikel. Och sen inte kunde släppa och var tvungen att googla vidare på för att jag blev så himla intresserad. Och det heter ikigai. Har du hört talas om ikigai?
Låter bekant. Låter lika bekant som att jag kanske någon gång har varit på Vasamuseet men inte minns någonting av det. Ordet finns i min hjärnbalk, men jag kan inte varken definiera eller placera det.
Ja, alltså det är ett japanskt ord och man kan väl översätta det ungefär som reason to be, din anledning att finnas till eller att vara. Eller det som gör livet värt att leva, varför lever vi, vad är syftet liksom. Och i västerländsk litteratur så har det ofta översatts med lycka. Vad gör en lycklig i livet liksom? Men det är inte riktigt lycka, utan det är lite fel översatt. Det är inte riktigt det betyder. Och varför jag snubblade över det här, det var för att jag som vanligt klickade mig in på en artikel som handlar om Okinawa. Du vet, den här ön i Japan där människor lever längst, ett av de ställen i världen.
Du ska avsluta ditt liv, det är det sista år så ska du leva där.
Ja, men du vet, jag ska till Okinawa, det är ju bara så helt enkelt. Och där så har ju väldigt många människor då forskat på varför lever de så länge just på Okinawa. Och bland annat så är en japansk forskare som har gjort detta och hon är då 90 år gammal nu. Nej, han är det, din gubbe. Hon. Ja, det är en han. Det är en farbror. Makoto Suzuki heter han i alla fall. Han har i 50 år studerat 100-åringar på Okinawa. Så du förstår, han har liksom lagt ner ett gediget arbete. Gedigen forskning. Och då var det så här, för några år sedan, när den här Henrik Ennart då, som skriver om det här, han har ju forskat väldigt mycket på sånt här också i Sverige och skrivit mycket böcker om det. När han var där för 10 år sedan och träffade Makoto Suzuki första gången, då hade han då 4 olika faktorer som kunde härledas till ett friskt åldrande, att man levde länge. Och då var det dels matkultur och inte bara vad man äter utan också hur maten tillagas och hur den äts och framställs och så. Och så var det fysisk aktivitet, främst i form av vardagliga aktiviteter, att man är ute och håller på med trädgårdsarbete och så här, man rör sig i sin vardag väldigt mycket, använder kroppen. Självhjälpande beteende, ett socialt och andligt oberoende. Och sen ömsesidig hjälpkultur, att människorna på Okinawa ställer upp för varandra och hjälper varandra och har någon slags gemenskap i det. Men sen när han träffade honom då några år senare, då har han ändrat sin bild lite grann. Och nu menar han att den allra viktigaste frågan är, vad är din ikigai? Och då tyckte jag det här ikigai, det är väldigt intressant. Nu ska ni få höra här. Och det här välbefinnandet då, ikigai, det får man genom att tillfredsställa 7 olika behov. Och då är det behov nummer 1. Behov av tillfredsställelse med livet. Och frågan är då, går livet i en önskad riktning? 2. Behov av förändring för att undvika stagnation och för att proaktivt söka tillväxt.
Det är jag när jag pluggar!
Ja, det är det. Men att utveckla sig, att inte stagnera, att inte fastna i någonting, att inte tänka att jaha, så här blev livet och nu är det bara så här tills jag dör. Utan att hela tiden sträva efter utveckling, förändring. 3. Behovet av en ljus framtid avseende förväntningar på att livet kommer att utvecklas i en ny riktning. Alltså framtidsförväntningar är väldigt viktigt för ens välbefinnande. Att man ändå kan se en ljus framtid, att man kan se att jag kan själv påverka att min framtid blir bra. Att man har framtidsdrömmar. Alltså det tror jag är så viktigt. Vet, folk säger till mig, men du är väl lite för gammal för att drömma om det. Du vet, om det handlar om att flytta till Kalifornien eller vad det nu kan vara. Nej. Det är jag inte. Det är framtidsdrömmar som håller en vid liv och som gör att man ser ett syfte med sitt liv helt enkelt. Sen är det 4. Behovet av att bygga och upprätthålla meningsfulla mellanmänskliga relationer. Och det är precis det som du pratar om, att vi behöver relationer med andra människor. Och det är ju därför som, tror jag, en av anledningarna till att fler och fler har psykisk ohälsa idag och mår väldigt dåligt är att vi har ju liksom rationaliserat bort människor på många ställen. Man har inte alls lika mycket mänskliga kontakter idag som man hade förut, för att det är inte riktigt samma sak att kanske sitta och skriva med någon eller chatta på sociala medier eller sådär. För du träffar liksom inte folk på samma sätt. Se någon i ögonen, ha lite fysisk kontakt, att känna liksom gemenskap med någon på ett, också ett fysiskt plan, inte bara vi sitter och chattar. Jag tror inte att det är samma sak. Också bara det här att du betalar dina varor själv när du går och handlar. Jag vet inte. Jag är inte säker på att det kommer att vara jättebra för mänskligheten, den utvecklingen. Sen har vi 5. Behovet av handlingsfrihet och autonomi. Behovet av att känna frihet trots begränsningar. Det är precis samma sak som du också var inne på där, Lovisa. Att man är fri. Att man själv kan välja. Att man är självständig. Och inte att någon annan styr över en och bestämmer över en och ens tid hela tiden. Sen är det behovet av självförverkligande. Behovet av självförverkligande kräver utveckling av den egna kärnidentiteten. Ja, alltså förverkliga sig själv. Och då måste man hela tiden utveckla sin identitet, sitt jag. Lite som du gör nu, du pluggar, du väljer att göra någonting nytt. Man kan inte bara liksom stanna kvar i sin lilla kärna. Det här är jag, sån här är jag, det här kan jag, det här vet jag. Ska man själv förverkliga sig själv och få någon slags välbefinnande och tillfredsställelse av det, så kräver det utveckling i livet. Det kräver att man själv vill utveckla sitt jag, sin identitet, sin person åt något håll. Och så 7, behovet av att känna mening och värde genom att reflektera över meningen med sitt liv och motivera dess värde. Och det här tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Att liksom känna att man har ett syfte på jorden. Och själv bestämma, vad är meningen med mitt liv? Vad vill jag uppnå? Varför finns jag här? Har jag någon speciell uppgift för mig själv eller för andra? Eller är det tanken att jag ska utveckla något under den här livstiden? Om man som jag då tror på att man lever vidare i andra liv också. Det är de frågorna man i sånt fall ska ställa sig själv. Och det handlar liksom som sagt inte om lycka direkt. För ikigai, det är mer framtidsorienterat, beskrivs det som. Att man kan känna ikigai så länge man har ett hopp om bättre liv och mål för framtiden, så kan man känna ikigai och vara hälsosam och ha ett välbefinnande även om det just då i livet är tufft och svårt. Och det är intressant. Och sen också att ikigai är mer relaterat till sina egna förmågor än att man ska vara lycklig. Att man, om man klarar av att utföra något så ger det ett större välbefinnande än om du liksom konsumerar något eller låter det underhållas eller så. Just det här känslan av att vara kapabel är väldigt viktig för ens ikigai, på vilket område det än må vara. Så att det är ju liksom andligt och så, men då visar det sig att ikigai då nu i senare forskning är väldigt viktigt för japanernas höga livslängd. Att de har förstått liksom att det här andliga välbefinnandet, det är väldigt viktigt. Och det kanske vi är sämre på i västvärlden, är min känsla bara. Vad tror du?
Ja, jag var tvungen att söka på alltså japanska översättningen av ikigai. Typ, och där kopplar ihop med det som du säger, framtidsperspektivet. Typ anledning att vakna upp på morgonen.
Mm.
Alltså att det är vad du har framför dig den dagen. Och jag hittade en sammanfattning som ville få det till att det handlar om en blandning av passion, syfte, yrke och uppfyllelse.
Mm.
Vilket innebär att man hittar en balans mellan det som man älskar att göra, det man är bra på, det världen behöver och det man kan få betalt för. Och det där tror jag är, alltså det sätter ju verkligen huvudet på spiken med människors, att människor ska vara betydelsefulla. Alltså att det får inte vara för höga krav så att jag upplever mig själv oumbärlig. För det är ju ett jättetungt ok att bära på. Det måste ju vara en riskfaktor i sig, att man känner att allting fallerar om inte jag ror det här i hamn. Det är ju sjukt jobbig känsla. Men samtidigt att vara så pass betydelsefull, att du är saknad, att det finns någon som längtar efter dig, att du är viktig för någon, att du kan bidra. De delarna måste ju vara en av anledningen till att vakna på morgonen. Och jag tror, jag vet att du har pratat om det här, Jessica, flera gånger i träningsbordet. Jag tror många känner igen sig. Just den här känslan att vakna på morgonen och bara, åh nej, ytterligare en ny dag. Och att det är ju ett mönster som går att bryta. Men då behöver man nog vara liksom beredd på att kavla upp ärmarna och försöka hitta sin egen ikigai. För det är ingen som kan servera det till en själv. Alltså du kan inte få det serverat av någon, om såklart en liten bebis. Ja, I'm sorry. Du måste gå upp på morgonen. Här är din anledning till att gå upp. Men ändå så finns det ju mammor, alltså nyblivna mammor som inte orkar lämna sängen om man tittar på förlossningsdepressioner och så. Just det här att man måste gräva inom sig själv för att se, men vad är mina anledningar till att gå upp på morgonen? Och det kan ju ta jättelång tid. Och det kommer säkert vara 2 steg fram, 2 steg bak. Men om människor glömmer bort de här delarna som du pratar om, det är då man riskerar att hamna i, bara, nej. Alltså, lite grann att man saknar incitament till att anstränga sig, till att lägga manken till. Det här också så här, låt gå mentaliteten, att så här, rycka på axlarna, det spelar ingen roll, jag gör vad ni vill, det är inte så viktigt för mig. Men då backar man ju också på sina egna, vad som skulle vara bra för en själv i ett längre perspektiv. Och jag tänker på det, om man tittar på så här, politiska vindar. Nu har jag inte jättebra koll på japansk politik. Den kursen har jag inte läst än. Men om man tittar på liksom, den här typen av liberalism som vi har i västvärlden. Och väldigt så här, om man tittar på de nordiska länderna och Sverige liksom speciellt. Den här nyliberalismen, den är ju ganska så hård. Och med det menar jag att den är, det är liksom en, det är en ganska tydlig social hierarki, vilka människor som är mer värda än andra. Och så, social hierarki kan vi ju hitta i mindre grupper, ett kompisgäng, men vi kan hitta det på arbetsplatser och vi kan hitta det liksom på samhällsnivå. Vi kan titta på din lilla ridklubb så kom, och i ditt basketlag så finns det de här sociala hierarkierna. Den här nyliberalismen bygger jättemycket på det personliga ansvaret. Man måste ta ansvar själv. Det är ganska så tävlingsinriktat, ganska kravfyllt. Och det är också ett samhälle som liksom, det gynnar och premierar oss. Nu säger det här, för här kommer du och jag in, Jessica. Oss som är högpresterande, vi som är väldigt resursstarka. Och det blir ju jobbigt för de människor som inte har samma typ av genetiska förutsättningar, socioekonomisk grupp för födseln, var man är uppvuxen någonstans geografiskt, vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, hur reflekterande man själv är, av vad för typ av grupper du väljer att omge dig med, vad för typ av människor, hur mycket stimulerar de relationerna dig själv. Och när man blir utlämnad till att ta hand om, det, om alla de här delarna på egen hand, det blir ju stora klyftor då. Tittar man inom Japan så kommer man säkert se stora skillnader mellan den här, din lilla favorit geografiska område och andra delar av Japan. Det här, ja, det blir lite politik nu, men förstår du vart jag är på väg då? Alltså, du är ju en ganska liberalt politiskt liksom dragen åt ena hållet, och det är ju, gynnar ju väldigt många delar av marknadsekonomi och samhälle, och så finns det ju liksom, det kommer alltid ett pris någon annanstans, och på samma sätt om man går hela vägen till vänstern, ja, då får ju andra betala priset och så vidare.
Ja, alltså absolut. Jag tänker ändå, alltså när jag tänker på Ikigai så tänker jag att det har väldigt ändå lite med politik och samhälle att göra någonstans. För mig blev det så självklart när jag bara läste den här artikeln att allting handlar ju om, allting i livet handlar om den här resan som vi gör med och i oss själva. Det är det enda som spelar roll egentligen. Och vi är ju alla där på vår egna lilla resa någonstans. Och alltså vi kan ju inte påverka varandras resor egentligen. Förstår du vad jag menar?
Nej, men är det inte enormt tillfredsställande att följa någon annans resa?
Jo, absolut. Och det är väldigt spännande när någon annan kommer på.
Alltså det kan ju ge en gåshud att få se någon annan jobba med då, om vi då skulle kalla det Ikigai. För det är kanske det som du har människor runt dig som du bevittnar. Man tittar på Fanny till exempel, och jag i mitt yrke, där med att få se någon annan finna och utveckla sin Ikigai. Mm.
Ja, men det är ju absolut underbart, såklart. Och det är speciellt när det går upp för människor. Att man är på en resa och att man har hela livet på sig att utvecklas och hela tiden ha en framåtrörelse. Vet du vad, det bara föll på plats för mig så här, att det handlar ju om den här framåtrörelsen, det handlar om framtiden, att man hela tiden har det där framtidstänket. Det handlar om att, precis som du säger, gå upp på morgonen och tänka, vad är det som gör livet värt att leva? Jag jobbar skitmycket med det där just nu, för att jag försöker liksom omvandla synen på hur jag ser på mitt jobb, på saker som jag tycker är, som ger mig lite så här prestationsångest och så. Jag försöker hela tiden tänka så här, åh vad kul det ska bli att göra det här jobbet, vad kul det ska bli att göra den här grejen, och vad kul det ska bli att hålla det här föredraget eller moderera den här grejen. Gud, jag ser fram emot det, och vad kul det ska bli att träffa alla de här nya människorna. Du vet, sånt som har gett mig ångest och som jag kanske i huvudet har drivit på lite den där ångesten. Att den har fått mig liksom att prestera ändå, men jag har ju mått jävligt pissigt på vägen mot den där prestationen, även om jag alltid har nått målet. Och efteråt så har det ju inte varit någon känsla av tillfredsställande och lycka, utan det har varit en känsla av lättnad. Såhär, jag klarar den här gången också. Puh! Och det har jag försökt ändra på. Så nu försöker jag liksom jobba med mitt mindset hela tiden. Vad roligt det ska bli att göra den här grejen. Och hålla det här föredraget. Det ska bli så himla kul. Tänk att få gå dit och prata med alla de här människorna om det här. Och jag ser verkligen fram emot det. Och försöker liksom vakna på morgonen och tänka, äntligen är dagen här. Nu är den här när jag ska få göra det här föredraget. Men, och det funkar lite grann. Alltså det funkar lite grann. Jag känner mig faktiskt lite... Jag vet inte, gladare, lite mindre ångestfylld, lite mer kan lite mer släppa den där rastlösheten som jag hela tiden har. Jag måste vidare framåt, bort, utan försöka vara lite mer i nuet. Och kanske det är mitt ikigai att liksom kunna uppskatta nuet lite mer och vara lite mer närvarande. Det gör faktiskt stor skillnad, för att då har jag börjat tänka så här: jag är tacksam för att jag har ett jobb som jag tycker är så roligt, och du vet, såna här tacksamhetstankar som jag har varit dålig på förut och så. Det är toppen. Och för att summera det hela, för nu blir det så här spretigt som min hjärna fungerar, att jag en tanke dit och en hit och en upp och ner och bla, ni kanske inte hängde med. Men i en av de här böckerna som finns, som mycket guide, finns skitmånga om man vill läsa vidare, finns det en avslutande epilog där de summerar 10 regler för ikigai då. Och då är reglerna: håll dig aktiv, pensionera dig inte. Och det här, jag tänker ofta på min morfar till exempel, som var aktiv hela tiden. Även när han inte jobbade hade han en massa projekt. Och det fick ju såklart honom att känna sig viktig. Han var tvungen att snickra på den där grejen, eller bygga en ny hundkoja, eller måla om huset, eller köra iväg med skrot i tippen. Eller, det fick honom att känna sig viktig. Och också det här sammanhanget. Jag tror att när människor tappar sitt sammanhang, då är det godnatt alltså. Och det här sa även Bodil Jönsson i Värvet. Det är en intervju som ni verkligen borde lyssna på, för den var helt fantastisk. Och Bodil Jönsson, fysikprofessor och författare, hon är ju en av jordklotets klokaste människor skulle jag säga. Och hon pratar väldigt mycket om det här sammanhanget. När du tappar ditt sammanhang, då går liksom åldrandet accelererar. Och jag har sett det på så många. På min egen mormor när hennes vattengympa ställdes in och hon inte kunde ta sig till sin bokcirkel i kyrkan. Men alltså, hon åldrades ju 10 år på 1 år. Fanny berättade till exempel om sin farmor som var politiskt aktiv. Hon var 75. Så fort hon slutade med det gick hon in i demensdimma och var liksom borta några år senare. Alltså man ser det så ofta. Tappa inte ditt sammanhang, så håll dig aktiv. Pensionera dig inte. Jobba på så länge du kan. 2, ta det lugnt. Lite motsägelsefullt, men ändå så här. Man behöver inte springa till bussen, man kan ta nästa. Man får skicka ett sms och säga, jag blev tyvärr sen. Men liksom inte ha den där andan i halsen hela tiden. 3, ät inte tills du är mätt. Och det här är ju japanernas hemliga knep. Inte överäta, utan äta så pass mycket som man behöver. Om du är 75% mätt så är du mätt. Det kommer du att känna om en liten stund. 4, omge dig med goda vänner. Återigen sammanhanget. 5, håll dig i form. Fysiska, det är ju otroligt viktigt som vi vet som håller på med träning. 6, le. 7, tillbringa tid i naturen. 8, var tacksam. 9, lev i nuet. 10, följ din ikigai. Där har du det.
Facit!
And you're gonna be happy. Det är inte så lätt, men man kan jobba ganska mycket med sitt eget tankemönster.
Ja, men då kan ju jag knyta ihop det här, den här säcken, med mitt senaste ikigai-projekt.
Berätta. Kul. Nej men vänta, nu är det crossfitten, eller hur?
Ja. Alltså jag känner mig så sjukt otrendig. För att liksom, boomen är ju klar. Boomen är ju över. Det är ju inte trendigt längre. Men då har jag blivit lite grann som du, Jessica. Alltså, jag kommer liksom när
man stretar emot.
Hypen har lagt sig. Men jag är ju också väldigt skeptisk och kritisk. Jag känner mig som en sån här källkritiker. Men det är också så här nyttigt att så här, gå in med på ett sätt öppna ögon. Aha, vad är det här för någonting? Jag får lära mig deras grejer. Och sen så här, okej. I det här sammanhanget kanske stämmer. Men det är inte alls mäktigt i alla andra sammanhang. Men jag har ju alltså då gått mina 4 kurstillfällen av 4 till att bli vad blir jag? Jag blir behörig att få gå på CrossFit pass på den boxen som ligger närmast mig. Så jag har gått liksom introkursen till CrossFit, inklusive typ att plugga lite ordlista för att förstå lingot på boxen.
Gud vad spännande! Hur tycker du att det går då? Eller vad är dina känslor?
alltså först, efter första tillfället då kände jag så här, oj oj oj. Och det var mer så här, okej, det var typ 20 minuter teori. Vad är CrossFit? Vad är inte CrossFit? Det är också så här, jag har ju hamnat i ett läge där vissa människor som håller på med CrossFit vill lägga allt i CrossFit-facket. Mm. Och jag så här, nja, har ni verkligen, det är väl inte ni som äger och sen kan det vara någon övning eller ett träningsupplägg liksom. De bara, jo men det är det som är CrossFit. Jag bara, fast det här har ju funnits i 50 år. Alltså det var ju långt innan han grundaren hade liksom tänkt tanken. Men då var det, första tillfället, då var det air squats. Alltså knäböj med kroppsvikt. Men inte så här vilka knäböj med kroppsvikt som helst, utan det är så här regler. Höftväcket ska nedanför knät. Det är bra om man lyfter upp armarna när man är på väg ner, för då är det lite lättare att komma ner. Och så kan man också få lite fart av armarna om man ska göra 100 air squats på raken. Okej. Och sen var det knäböj, back squat förkortas, BS. När man då har skivstång bakom.
Bullshit.
Axlarna eller nacken. BS, okej, kan den förkortningen. Front squat, FS. Då har man stången framför. Och sen också OH squat, overhead squat. Knäböj med stången på raka armar ovanför huvudet. Och sen var det jumping pull-ups, där man ska hoppa upp, så man behöver inte kunna göra någon pull-ups, utan man hoppar upp och sen så har man kvar, alltså man kommer man ner på boxen, hoppar upp, kommer ner på boxen, hoppar upp. Så det var liksom första tillfället, och då tänkte jag så här, men det är ju bra, för att det kan ju vem som helst liksom gå det första kurstillfället. Sen blev det svårare och svårare. Clean, frivändning. Squat clean. En frivändning där man också måste göra en knäböj för att det ska vara regelrätt. Och sen byggdes det på, marklyft har vi också gjort. Och då blir det så här, okej, marklyft för mig, hemmaträningsmarklyft med kettlebell skulle jag instruera på ett sätt. Sen förstår jag att ska man göra 100 marklyft med sin kroppsvikt, typ, låt säga jag ska köra med 60 kilo, hur skulle jag då vara tvungen att göra för att samla ihop de här 100 repsen? Det är kanske inte den tekniken som jag skulle ha om jag skulle göra med min 12 kilos kettlebell hemma. Eller om jag ska göra 100 kilo en gång i gymmet. Det är så här olika tekniker. Och sen burpees. Inte min grej. Burpee hoppa över en hantel mellan varje. Oj, oj, oj. Burpee hoppa upp på en box mellan varje. Alltså,
oj.
En hård box, Jessica. Med hårda kanter.
Det är ditt värsta.
Och sen sista tillfället, då kom min stora rädsla. Förutom då boxjump som är... det är inte ikigai på boxjump. Då är det som jag skulle vilja bli bra på. Eller åtminstone lära mig behärska. Det är snatch med skivstång. Alltså skivstången från golvet. Och sen så ska den hela vägen upp på raka armar.
Mm.
Det är ju jättesvårt. Och det är jättesvårt om man som jag är ganska stark och gärna vill muskla upp den. Och sen så ser man beskrivningen på tavlan. Aha, det här är vikter som inte går att använda bicepsmuskelstyrka till. Hitta den här explosiviteten. Jag vill ju se ut som Sara Sjöström när hon kör snatch liksom. Det är klart jag inte kan ha det som målbild, men jag kan ändå ha liksom strävan. Så, jag är klar med kursen idag. Om en timme så ska jag gå på då det första träningspasset. Och vi pratade för några månader sedan i träningspodden om X-faktorn. Den här osäkerhetsfaktorn som man inte vet någonting om. Som skapar en ganska stor inre stress hos en själv.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja, absolut.
Det var ju typ apropå Fille.
Ja.
Fille var X-faktorn. Ja, X-faktorn i det här fallet för mig, det är vad ska vi göra på träningen? Och jag med mitt stora kontrollbehov, en vilja att vara, komma förberedd, att förstå, vill helst inte ställa kontrollfrågor framför alla för att se att jag verkligen har förstått. Jag går då in på hemsidan i förväg och tittar. Jaha, där ligger dagens pass. Så, i dag... men det här är, alltså, nu tar jag bort X-faktorn här. Då kommer jag kunna hitta ett lite större lugn. Först är en uppvärmning. Den vet man inte förväg. Den är lite obehaglig. Men jag tänker att jag kan glida lite under radarn. Sen, strength. Alltså fokus på styrka betyder det.
Mm.
5 gånger 10 repetitioner. Strikt press. Ja, det har vi gått igenom. Vad som är skillnaden mellan strict press och press.
Ja, så där känner du dig ändå lugn.
Sista sättet är ett plussätt, vilket betyder att man ska göra så många repetitioner man kan. Så gå till failure on the last set. Och sen kommer det språk här igen. Nu blir det lingo. AMRAP gånger 25 for quality. AMRAP har jag lärt mig. As many rounds as possible. Mm-hmm. Gånger 25 tror jag betyder minuter. Ja.
Va? Vänta, vad då? 25 minuter? Är du inte klok?
Nej, men det är AMRAP gånger 25. Alltså många var man hinner under 25 minuter.
Aha, okej.
Okay. Tror jag. Men det här vet jag inte. 15 GHD sit-ups. Och då var jag tvungen att kolla i min lilla ordlista. Då är det de där sit-upsen. Typ att man hänger upp och ner. Att man sätter fast fötterna och benen. Och så liksom, inte brutal bänk. För du har inget ryggstöd. Utan du ska göra en sit-ups i en ställning där du liksom är bakåt böjd,
mm-hmm,
i starten på varje.
Okej.
Okay. 15 stycken sådana. En repetition. Legless rope climb. Alltså jag ska klättra i rep utan att använda benen.
Oh my god! Tur att det bara var en repetition. Jag tror inte ens jag hade klarat en.
Jag tror inte att jag klarar en. Jag får skala. Jag tror att jag kommer använda mina fötter. Alltså jag var ganska duktig på skolidrotten på att klättra rep om jag fick använda fötterna. Vi får se om jag klarar att ens lämna marken med bara armarna. 10. Barbell lunges. Barbell har jag lärt mig. Det betyder stång. Lunges i CrossFit. Det är utfall. Och det är inte utfall bakåt. Om det inte står någonting, då är det utfall framåt.
Mm-hmm.
Om det bara står lunges, då är det alltid framåt. Och står det ingenting, då är det varannat ben.
Okej.
Okay. Då kom det en förkortning. AHAFA. Mm-hmm.
AHAFA, aldrig hört. Ja. Nej.
Och då tänkte jag på det ett dygn. Jag googlade först och hittade inte vad det betydde. Då tror jag, nu kommer det kanske någon crossfittare höra av sig och säga att jag har fel. Jag tror att det betyder as heavy as form, allows. Så tungt som din teknik tillåter.
Okay.
Så tror jag att det betyder. Men det tänker jag ju alltid ska gälla. Men ja. Och sen var det 10 dual. Det betyder nog att man ska göra båda. DB. Det betyder dumbbell har jag lärt mig. Hantlar. Press. Då ska man pressa uppåt. Men då tror jag att det inte måste vara strikt. Då får man använda benen. I don't know. Och så blir det AHAFA. Så man ska göra 15 sit-up special. Klättra i repet en gång. Göra 10 utfall. Och 10 hantelpressar. Så många varv man kan under 25 minuter. Så tror jag att man ska göra.
Alltså spontant så kan jag ju säga att CrossFit hade ju tappat mig efter 5 minuter.
Trots att du inte har någon X-faktor nu.
Nej, men jag är ledsen, men det hade tyvärr gjort det, för det känns så krångligt.
Mhm.
Eller?
Ja, och jag är så här, hur ska jag komma ihåg allt det här? Det är klart man kan kolla på tavlan. Jag tänker att jag kanske kan ta rygg på någon utan, och det här är ju min stora grej i det här nyliberalistiska samhället, att inte gå in i tävlingsmode. Jag behöver inte tävla när jag tränar.
Oj, 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 Lovisa, jag undrar hur det här ska gå alltså.
Mm-hmm.
För jag tror du kommer att få kämpa med att inte gå in i tävlingsmode. Jag tror att du kommer att börja tävla.
Ja. Alltså jag kan ju känna lite grann så här att även typ vi skulle göra någon så här lite minivodd. Det var låt säga så här 200 meter på roddmaskinen, 10 kettlebellsvingar, 5 burpees. Jag bara, nu bara hittade jag på någonting. Men låt säga att vi körde en sån liten minivodd och så skulle man köra det i 6 minuter. Då känner jag att mitt blodtryck går upp, hjärtat slår snabbare. Det hettar lite grann i kinderna och jag får lite så här lite så här tryck över bröstet och då har det liksom inte ens klockan börjat rulla ner.
Nej, du ser.
Mm-hmm.
Det ska bli spännande att följa den här utvecklingen vidare, men ja. Säkert är det ju så, när man väl har lärt sig så har man lärt sig och då är det liksom inte så jobbigt och svårt, men tröskeln tycker jag låter ganska hög. Alltså bara att man måste gå en kurs för att få gå på ett pass.
Jag tänker att en crossfittare kanske känner exakt samma sak om hästsport.
Ja, men det är absolut. Det är ju svårt. Det tar ju flera år att lära sig givetvis. Jag bara tänker... Jag vet inte fan vad jag tänker. Jag får göra en utvärdering sen när du har kört några pass. Och se vad du säger. Ja. Om du blir helt besatt. Då måste man ju testa.
Vi får se. Och därmed är veckans hälsofilosofiska avsnitt av Träningspodden slut.
Ja, det var detta det blev den här veckan. Och lycka till med ett ikigai, kära vänner.
Puss och kram!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.